Rubriken över den här dagen är Riket som kommer. Vi ska läsa både den gammaltestamentliga läsningen, Lasse läste nyss episteltexten, och vi ska läsa sedan evangelietexten. Så vi börjar med den gammaltestamentliga läsningen i Malaki 4. Och eftersom kapitlet är kort så tycker jag att vi läser hela kapitlet. Ty se, dagen kommer, och den ska brinna som en ugn. Då ska alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är bli lika strå. Och dagen, den som kommer, ska förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Och det ogudaktiga ska ni trampa ner, ty det ska bli som aska under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Tänk på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och bud för hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med till spillogivning. Evangelietexten, Lukas 21, från 25 till 36 verserna. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dom. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar. Så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människoson. Ja, det är advent. Och det betyder alltså att vi ser framåt i första hand. Det är någon som skall komma. Han har varit här en gång förut. Och vi kan vårda minnet av den gången då han var här. Och glädjas tillsammans åt att fira jul. Men adventet blickar framåt, i adventstid, då tänker vi på ett särskilt sätt, efter. Hur långt är det kvar? Hur långt har vi kommit i tidtabellen så att säga? När är beräknad ankomst? Ja, det vet vi att det är inte så lätt. Det har funnits många tidtabeller. Och det har funnits tider då Guds församling varit alldeles överhettad av olika tidtabeller och funderingar och datum och almanackor. Och det är liksom inte det som är meningen. Utan när vi i adventstid blickar framåt, så är det kanske mest för att pröva om vi är tillräckligt vakna eller ej. Ty det är alltid på tal om Herrens återkomst som ordet vakna dyker upp. Väckelse brukar vi gärna tala om. Ja, det är ju en tid då Guds folk vaknar. Men väckelse är inte så att säga utifrån en biblisk definition bara en tillfälle då församlingarna växer och då det är härligt i kyrkan och man kan ställa upp tält lite varstans och folk kommer fram till botbänkar och sånt där. Utan väckelse, den tid då man vaknar, det är den tid då man besinnar Herrens återkomst. Alltså är väckelsen så att säga på ett särskilt sätt en adventstid då vi kanske mer än annars under mellanliggande tider verkligen har det levande för oss. Att det här är så att säga bara ett tågbyte i Hallsberg så att säga. Snart kommer nästa period. Snart är Herren här. Och det som sker här och nu är av kort varaktighet och väger föga. Men det är ting som inte synas väger översvinnligen tungt. Är vi vakna? Är vi beredda? Jag tänker så här tänk om min hustru har åkt till Stockholm och jag har lovat att möta henne. Och så ska hon komma 6:45 med tåget och så står jag på Landvetter istället. Så tåget rasslar in på centralen 6:45 på kvällen och så står jag på Landvetter. Ja, jag var inte beredd. Och det handlar ju nu inte om att vi måste vara elitfromma för att våga tänka på Jesu återkomst. Inte alls. Den dagen om någon är det nåden som gäller, det lovar jag. Så att om man har tagit emot Kristus så är man ju beredd. På ett sätt. Men det Jesus talar om, det är tiden före hans ankomst. Det är den som det gäller att liksom komma igenom med livet i behåll, om jag får uttrycka det så. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar. Så att ni fortfarande står på fötterna när människosonen kommer. Det är liksom det som det, vad ska vi säga, framåtblickande adventsbudskapet går ut på. Jesus ger en tidsangivelse. Och det är, såvitt jag kan förstå, den enda vi får i skriften. Du vet, Guds församling har i alla tider sagt att ja, nu är det ju så tokigt så nu måste Herren komma vilken dag som helst. Och det argumentet har ju alltid visat sig vara ganska dåligt. För tokigt har det varit i alla tider och det kommer det säkert att bli i fortsättningen med. Men det finns en tidsangivelse och det är fikonträdet. Se på fikonträdet och alla andra träd. Det är Israels folk och alla andra folk. Några dagar före sin död förbannar Jesus ett fikonträd. Och det gör han inte därför att han var hungrig eller för att han var på dåligt humör. Utan den står som en symbol för Israels folk. Ett år innan hade Jesus gett liknelsen att om fikonträdet som bara bar blad och ingen frukt. Och där trädgårdsmästaren säger till vingårdens ägare, låt mig gräva och görsla omkring trädet ännu ett år. Kan hända ska det då ge frukt. Men nu förbannar han fikonträdet och det förtorkar ända ner till roten, men roten är kvar. Och ur den avhuggna stammen kommer ett nytt skott. Se på fikonträdet. När det knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Och skriften lovar på många ställen, både gamla testamentet och nya, att det folk som Herren en gång förskingrade ut över jordens yta ska en gång av samma Gud återsamlas. Och vi kan ju tycka att de politiska processerna stämmer dåligt med våra förväntningar. Men skriften lovar att när det återsamlandet sker så ska det bli konflikter. Och då får vi acceptera att det som utspelas mitt för våra ögon kan vara precis det tecken som Herren talar om. Så att om någon generation har anledning att liksom försöka att gnugga sömnen ur ögonen, så är det vår. Finns det någon generation som har en anledning att så att säga verkligen bläddra i Bibeln för att se vad heter det nu om advent? det framåtriktade adventet. Så är det vi. Vi ska nu göra ett experiment i tanken, eftersom det här nu antagligen gäller oss. Vi gör en rejäl insamling. Och så utser vi just dig till ombud för församlingen här. Och så tar vi alla pengarna som vi har samlat in och så stoppar vi dem i fickan på dig. Du får nu i uppdrag att prenumerera på alla kristna tidningar. Och vi är inte knussliga, vi tar inte bara de svenska, utan vi tar ifrån alla möjliga länder. England och Tyskland och Amerika och Australien, vad du vill. Kristna härliga tidningar dansar in i din brevlåda varje dag. Vi skickar dig till missionsbokhandlare att köpa olika böcker. Gärna böcker med lite teologi om de yttersta tiderna. Och vi bokar flygbiljetter i parti och minut, för nu ska du åka på konferens. Stora konferenser och små konferenser, svenska konferenser, amerikanska konferenser, lite varstans. Så ses vi om ett par år och så får vi höra vad du har kommit fram till. Så om ett par år när vi träffas så kommer du antagligen med lysande ögon. Och du ger oss en sammanfattning av alla böcker du har läst, av alla tidningar du har plöjt igenom, alla konferenser du har hört, alla profetiska budskap som har framsagts. Och summan av kardemumman blir ungefär den här. Att nu står vi inför tidernas väckelse. Åh, det kommer att bli någonting alldeles fantastiskt. Stora grejer på gång. För nu är vi i tidens avslutning och nu kommer den stora skörden att bärgas in. Säger vi. Men så säger vi, men kära vän, var står nu detta i Bibeln då? Ja, du låter inte bekymras. Församlingen ska bana väg för Kristus. Vi ska bygga upp hans tron, säger du. Ja, var står det i Bibeln, säger vi. Ja, men det har jag hört på den konferensen och det sa den andlige ledan där och det har stått i de böckerna där och jo, men det säger alla. Ja, men säger vi det, men kanske ingen garanti precis att alla säger det. Nu ska vi titta lite grann var står nu allt det här i Bibeln då? Tittar vi i Lukas 21 så står det ju att församlingen ska hamna i så svåra tider att man till och med får ropa på hjälp för att kunna be till Gud. Här står det inte mycket om väckelse utan det står lite mera varningar om att inte våra sinnen ska fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Och hur lätt det kan bli att församlingen överraskas av den dagen. Det här handlar ju inte om världens barn. Det handlar om oss. Var på er vakt så att ni inte överraskas av den dagen. Här är det ju inte precis så där övertydligt att vi står inför tidernas väckelse. Vi backar lite i Lukas evangelium och kommer till det 18:e kapitlet. Han gav dem en liknelse, det är från början av 18:e kapitlet. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt, skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta den få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Det här låter ju inte heller som tidernas väckelse precis. Ska människosonen alls finna någon tro när han kommer? Ja, till Guds utvalda, de fick ju ropa ett tag. Och det var kanske inte alltid så att de var lika uthålliga som den där envisa änkan, trots allt. Vi frågar Paulus till råds. Vi går till första Timoteusbrevet 4. Och läser det 5 verser i början. Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror. Spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är bra, och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse. Det blir rent genom Guds ord och genom bön. Ja, det här med förkunnare som förbjuder äktenskap och vissa former av mat har vi kanske inte sett till ännu. Det är väl något som kanske ännu återstår. Men inte heller denna texten handlar ju precis om den stora väckelsen innan det hela tar slut. Utan man får ju verkligen säga att käre Paulus, du gör ju oss pessimister här. Vi blir ju bedrövade av att höra på dig. Kan du inte komma med något lite roligare? Vi vill liksom ha profetier med lite mera go i. Andra Timoteusbrevet, 3 kapitlet. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Ja, man kan tycka vilken syndkatalog. Käre Paulus, syndkataloger, förstår du, har vi skrotat för länge sedan. De kan vi inte komma med nu. Den tidsbild, säger Paulus. Och inte heller detta låter ju precis som tidernas väckelse. Och vi ska påminna oss, det Paulus talar om nu är församlingen. Ty världens barn bär inte fromheten som en mask. Det handlar om församlingen där. Om vad som ska övergå församlingen innan det är slut. Är vi vakna? Eller är vi det inte? I förbifarten kommer den här frasen olydiga mot sina föräldrar som Paulus också har i Romarbrevet 1. Och den stämmer ju bra med Malaki 4 som vi läste nyss. Där talas det om sådana generationsmotsättningar att Herren måste sända profeter i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna innan Herren kommer för att inte landet ska slås med till spillogivning. Vi ska ha ett sken av gudsfruktan, står det, bättre översatt i gamla översättning. Men ska inte vilja veta av dess kraft. Jaså, ja, men det kan ju inte stämma på oss, för vi är väldigt intresserade av Guds kraft. Ja, det är vi. Men nu står det talat om gudsfruktans kraft. Och den är något särskilt. Vad är gudsfruktan för någonting? Det är det som håller oss i respekt inför Guds helighet. Och den har vi inte för mycket av. Den har vi inte för mycket av. Det behövs en balans i våra liv för att inte nåden ska bli en självklarhet som vi börjar missbruka. Somliga har blivit så förtjusta i Guds kraft att de förkunnar att det är vår uppgift att flytta på alla demoner som finns och vi ska hånskratta åt djävulen och sparka honom på smalbenen och vi ska boxas med honom och göra allt möjligt. Andlig självsvåldighet. Inte ens ärkeängeln dristade sig att smäda djävulen. Herre näpse dig, sa han bara. Men vi har ju blivit mycket frommare. Den brist på Guds frukta. Vi läser och ser till vår förundran i svensk kristenhet att sådant som Gud kallar för styggelse börjar införas på församlingens repertoar. Man undrar efteråt, vad ska vi då med Bibeln till? Vi ska välsigna alla människor. Men det är inte vår uppgift att välsigna alla handlingar. Vi vill inte veta av dess kraft. Gudsfruktans kraft. Den som skyddar oss ska vi kalla för andlig självsvåldighet. Vi bläddrar vidare. Andra Thessalonikerbrevet 2. Tolv verser från början. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis, ty först måste avfallet ske. Och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som ännu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans tid är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Den laglöse kommer med stora tecken och under. Och, säger Paulus, då ska avfallet ske. Ja, vilka är det som ska avfalla då? Är det buddhister och kommunister och vad det kan vara mer? Nej, det är de kristna. Det är ett avfall ur Guds församling. Och vad tror ni de säger som börjar att flockas på antikrists möten? De säger, nu har tidernas väckelse kommit. Detta är tidernas väckelse. Såna här under och tecken har vi aldrig sett maken till förut. Tror ni det blir många som går dit? Jag är rädd för att det blir succé. Är vi alldeles chanslösa? Man kanske inte vågar gå på några möten. Man kanske måste bli en sån där som skjuter på allt som rör sig. Nej. Bör man inte bli. Man måste bara ha kärlek till sanningen. Det står här. Ty det kommer att bli så här när antikristen laglöse dyker upp med stora under och tecken. Och folk springer benen av sig för att vara med. Man kommer att säga till dem, men det här stämmer ju inte. Men detta, det han säger här, det stämmer ju inte med skriftens ord där, och det han säger där, det stämmer ju inte med skriftens ord här, och förresten lever ju karln inte ens i renhet själv. Han förhäver sig över allt som kallas heligt och sätter sig i Guds tempel och kallar sig för Gud. Ja, men du förstår, vi är gudar allihopa. Lite sådär med litet g. Det blir grejer det. Ja, håll inte på och tjata nu med dina gamla bibeltexter och gneta nu med alla möjliga teologier, utan det här funkar ju i alla fall. Nu äntligen har det blivit lite fart på det hela. Säger folk och rusar iväg. Jag är rädd för att det blir succé. Det stora avfallet. Ty det ska uppenbaras vad som är dyrbart för människornas hjärtan. När de blev egenkära och njutningslyssna och penninglyssna och lyssna på allt möjligt som vi läste i den här lilla listan som vi såg hos Paulus nyss. Vågar man inte åka på karismatiska konferenser? Jo, det tycker jag du ska göra. Vi måste bara lära oss att urskilja sanningen. Sanningen är inte det allra käraste vi har. Ty sanningen är ofta ganska jobbig. Sanningen är som regel ganska avslöjande och vi tycker den är pinsam många gånger. Visst har vi den med på vår önskelista, men den står sällan högst upp. Men det är en livförsäkring inför framtiden att ha kärlek till sanningen som punkt nummer ett, och sen får Herren fylla på vad han vill på listan nedanför. Och att sedan efter bästa förstånd stå för det man har funnit vara sant, om så alla andra säger något annat. Om alla står och tittar på den underbara ängen och säger att den är blå, och du står där och tänker, ja men det, den är ju grön. Och till sist så säger du, ja men gräset är väl grönt i alla fall. Det är åtminstone som jag ser det. Haha, säger alla, du är inte klok. Nej, du är väl inte det då, men ängen är i alla fall grön, säger du. Kärlek till sanning. Det är dyrbart. Det är viktigt. Vi kan inte bara gå på att det funkar i en eller andra riktning. Kommer det inte att bli någon väckelse då? Jo, det kan nog hända att det gör. Vi ska se den text som jag tycker starkast stöder tanken på att det just i de sista svåra tiderna ska bli en väckelse. Det står i Daniels kapitel. Daniels kapitel 11. Daniels bok. 11 kapitlet. Ty där förebildas den antikristliga tiden. Vi ska läsa från 31 till 35 verserna. Och härar utsända av honom ska komma och orena helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och dem som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och det förståndiga bland folket ska lära många insikt. Men de ska bli hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring till en tid. Dock ska under hemsökelsen en liten seger ges åt dem, och många ska då av skrymteri sluta sig till dem. Hemsökelsen ska träffa somliga av de förståndiga för att en luttring ska ske bland dem, så att de blir renade och tvagna till ändens tid, ty ännu dröjer denna in till den bestämda tiden. Här har vi nu antikrist igen, som med hala ord lockar de halvt avfallna till helt avfall. Men de förståndiga bland folket ska lära många insikt. Men detta är så att säga en viss nyansskillnad jämfört med alla de budskap som är i omlopp idag, där man liksom bara väntar sig att det ska bli så att säga fullt ös i väckelsemaskineriet. Det här är en väckelse under stora svårigheter. Alltså ungefär som församlingen växte i Kina under kulturrevolutionens tid. Är det en sån väckelse vi ser fram emot? Eller vad är det vi väntar på i västerlandet? Detta är, så långt jag kan finna, och jag har prövat detta länge och noga, Detta är en väckelse i ändens tid som skriften talar. Advent betyder alltså beredskap. Beredskap på det som ska komma och ske, så man inte plötsligt står i fel läger med händerna i vädret. Är vi beredda? Hur hög är vår beredskap? Det är nästan det budskap som brinner hårdast inom mig idag. Inte så få kristna säger att ja, det är den där beredskapen som du talar om, den behövs inte, för församlingen är inte kvar när allt det här börjar ske. Min första kommentar är, varför vimlar det då av varningar om denna tiden i Bibeln? Varför talar Jesus så varnande ord? Håll er vakna, se till att ni fortfarande kan vara stående när människosonen kommer, om vi inte ska vara kvar under den här svåra tiden. Jo, men vi ska lyftas upp på skyar. Okej, vi läser det. Första Thessalonikerbrevet 4. 13-18 versen. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta, vi som är kvar här i livet och Herren kommer, då Herren kommer ska det som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ja, församlingen, Guds folk, ska lyftas upp på ett moln på samma sätt som Herren själv vid sin himmelsfärd lyftes upp av en sky och försvann ur lärjungarnas åsyn. När ska det ske? Det är ju alltid frågan. Det fanns en man som hette John Nelson Darby. Han levde mellan åren 1800 och 1872, om jag minns rätt, men jag har lite dåligt sifferminne, men någonstans i den stilen. Han var irländare. Han blev verksam inom dåtidens stora karismatiska väckelse som kom att kallas för Plymouthbröderna. Med sin förkunnelse och med sin maktlystnad delade han så småningom Plymouthbröderna i två delar, och den del han tog hand om blev en mycket sekteristisk och sluten samling av kristna. Han lanserade en teologi som kyrkan aldrig hade hört före honom, men som är utbredd i väckelsekristendom i västerlandet idag. Nämligen detta, att det Paulus talar om här ska ske före vedermödan, församlingen försvinner och sen kommer antikrist. Frågan kommer då för det första, varför ska vi då ha några varningar om antikrist? Varför ska den antikristliga tiden överhuvudtaget beskrivas i Bibeln? Är det bara för kännedom? Varför är det så fullt med varningar i sammanhanget? Men vi kan tackla frågan på ett lite annat sätt. Det finns nämligen en tidsangivelse i den här texten. Först ska de i Kristus döda uppstå. Sen ska vi som är kvar lyftas upp. Okej? Det är ju en tydlig tidsföljd. Det ena sker först och det andra sker sen. Då säger vi, när uppstår de döda? Före eller efter vedermödan? För ska församlingen ryckas upp före vedermödan, så ska också de döda uppstå före vedermödan. Det är logik. Uppenbarelseboken 20. 4:e och 5:e versen. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, Dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand, de fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Det är lite svårt att tänka sig en uppståndelse före den första uppståndelsen, eller hur? Då är frågan, när inträffar den första uppståndelsen? Den tre inträffar efter vedermödan, när Herren kommer tillbaka och sätter sina fötter på Olivberget. Ty de som då uppstår från de döda ska framför allt vara de som inte tog odjurets märke på sin hand eller sin panna. Alltså kan det inte bli något uppryckande före vedermödan, för det är ju hela tidtabellen satt ur spel. Vi har många läror och teologier i omlopp, både i det nuvarande och ur det förgångna, som på olika sätt fördunklar den bild och den beredskap som församlingen måste ha för att förbli stående tills Kristus kommer. Håll er vakna hela tiden, det är det grundläggande budskapet här. Och det finns alltså mängder med mycket fromma teologier som kan söva ner oss. Det här är ingenting att vara rädd för. Personligen måste jag säga att jag själv under en lång tid läste det här med stor fruktan och ängslades och var rädd och vågade nästan inte se efter vad det stod. Men så kommer den dagen då man förstår, detta är ju inte farligt, Herren är med mig. Den stora faran ligger inte i att det här blir en jobbig tid, utan i att det blir en lurig tid. En tid då församlingen inte kommer att växa totalt och blir nästan allomfattande, som man får ett intryck av i många moderna profetiska utsagor. En tid då församlingen kommer att reduceras som Gideons krigarskara. I den reduktionen ligger mycket väckelse. De som verkligen står kvar i sin trohet mot Gud, även om antikrist gör mycket större tecken under, vi får väl se. De kommer nog att vara vakna. Och de kommer att ge många människor förstånd. Församlingen kommer att både decimeras och växa, kanske på samma sätt som under kulturrevolutionen. Men det finns många teologier som söver ner Guds folk idag. Vi ska be Gud att han löser oss från rädslan för den här tiden, så att vi får öppnade ögon och kan se vad det står, så att vår beredskap är så god att vi kan förbli stående och förbli bedjande in till den dag då Herren kommer. Låt oss be. Herre, vi längtar efter din återkomst. Underbart ska det bli när du är här. Vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser vad ditt ord handlar om. Vi ber att du förlöser oss ifrån olika teologier som visserligen föder frimodighet i våra hjärtan idag, men gör det på bekostnad av sanningen. Vi vill inte ha vår frimodighet i olika lull-lull-teologier, utan vi vill ha det genom att din ande är närvarande i våra hjärtan och att vi är beredda till att stå raka mitt i ditt evangelium tills tiden är inne. Och vi vill vara trogna under den tid som ligger framför oss. Herre, vi ska inte behöva 100 profetior om fantastiska framgångar för att vilja vittna om dig och stå för ditt rike. Vi vill ju kunna göra det ändå, Herre, utan alla morötter. Nu när du har tagit bort alla piskor, så att säga. Så vi vill göra det bara därför att du är sanningen. Du är den som ska komma. Vi ser det och vi vet det och vi förstår det av allt som händer. Herre, vi är förvaltare av ditt rikes hemligheter, och av dina förvaltare begär du en enda sak. Att vi ska vara trogna. Inte duktiga, inte framgångsrika, inte märkvärdiga, inte på något speciellt sätt alls. Bara trogna. Herre, ge oss kärlek till sanningen och gör oss trogna in till tidens slut. Då ska vi ropa när du kommer: Hosianna, Davids son. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.